Okej, jag var 22 år gammal och ute på kalkonjakt när det här hände. Jag var i ett område där jag hade hittat en liten led kalkonerna verkade följa. Och där hade jag haft stor jaktlycka många gånger förut. Det var visst någon sorts militärt övningsområde, men jag hade aldrig sett någon militär där och jag hade bara sällan stött på andra jägare. Den här dagen hade jag precis lagt mig på lur vid kalkonernas lilla led. Jag hade kurat ihop mig och låg med en kudde på en trasmatta jag hade haft med mig en bit bort från min lägerplats. Ja, eller lägerplats och lägerplats. Man får egentligen inte tälta och göra upp eld där ute, så jag hade helt enkelt byggt ett litet vindskydd för mina saker av nerfallna grenar och kvistar och en filt. Då hörde jag avlägsna mumlanden, röster från åsen bakom mig. Jag vände mig om men såg ingenting, kanske för att en massa träd stod i vägen. Och det tystnade när vinden vände och jag tänkte att jag kanske hade hört fel. Men en stund senare kom rösterna igen och nu lite längre bort till vänster om mig. Sen hörde jag hur det prasslade som av steg på torra löv från samma håll. Nu såg jag dem. Det var 5 figurer, de kom gående över åsen. Över axeln bar en av dem min ryggsäck. Min ryggsäck med proviant och utrustning, den jag hade gömt i vindskyddet. En annan spanade runt omkring med en kikare. De var alla beväpnade. De hade gevär och machetes och en av dem hade en stor ramryggsäck, en sån där dyr jävel. De såg rätt slitna och faviga ut. 2 av dem liknade uteliggare rakt av med smutsiga kläder och rufsigt hår. 2 såg väl typ normala ut. Den 5:e, han med kikaren, hade röd keps och en sån där långvarig solbränna som nästan får ens hud att se vidbränd ut. Han såg ut att vilja slåss och varje gång han vände kikaren mot där jag låg kände jag hur hjärtat hoppade till. Jag låg där blickstilla i samma ställning som när jag hade vänt mig om och fått syn på dem. Och jag fingrade på mitt gevär som jag hade vid min vänstra sida. De stod kvar där på åsryggen och pratade och såg sig omkring. Och det där pågick i säkert en timme. Sen samlade de ihop sig och började gå ner mot dalen där kalkonernas led gick. En av de uteliggare liknande killarna ropade in i skogen att någon skulle komma ut. Jag vet inte om det var till mig eller någon annan. Sen gick de alla vidare in i gläntan framför mig. Jag följde dem stint med blicken utan att röra mig mer än absolut nödvändigt. De bar alla ryggsäck såg jag nu, fast de såg tomma ut. De passerade kalkonleden, gick vidare upp på andra sidan dalen och där ställde de sig och pratade med varandra och ja, tittade ut över skogen. När de till slut kom utom synhåll tog jag tillfället att försöka fly. Men jag var rädd att de hade lämnat någon efter sig i området för att hålla utkik. Kanske den som de ropade till förut om det inte var till mig. Så jag tog en annan väg genom skogen mot parkeringsplatsen där jag hade lämnat bilen. Det skulle ta över en timme att gå den vägen, visste jag, men den var mindre riskfull. Efter 20 minuters vandring tog jag en paus för att andas ut. Då fick jag syn på en sträcka med nedtrampad lera som korsade min väg. Det såg inte ut som en vandringsled för vilt och längs kanterna låg det dessutom ölburkar och flaskor slängda. Jag svängde av och följde den en bit och såg plötsligt något mitt i stigen som stack ut. Det liknade en rutten spaljé. Jag klev fram och tittade närmare och upptäckte att det var en jävla lönnfälla. En grop med spikar i botten täckt av kvistar och grenar lagda över varandra. Jag fattade ingenting, bara att det var ännu farligare där ute än jag hade trott. Jag hukade mig impulsivt för att bli mindre synlig ifall någon var i närheten och så klev jag iväg från stigen och skulle fortsätta mot parkeringsplatsen. När jag kände att någon slog kepsen av huvudet på mig bakifrån. Den föll ner på marken framför mina fötter. Jag trodde mitt hjärta skulle stanna. Jag svängde om i panik för att se vem det var, men upptäckte att jag fortfarande var ensam. Sen tittade jag upp och då fick jag se en fiskelina som var uppspänd i luften mellan 2 träd. Hade jag gått upprätt och i vanlig takt hade den sån här kunnat bryta nacken av mig. Fy fan vilken panik jag hade. Ensam i skogen med knarkare med gevär och fällor överallt. Jag insåg att riskerna med att gå längs en väg jag var så obekant med var för stora. Så jag började dra mig tillbaka mot min lägerplats för att sen gå den vanliga vägen tillbaka mot parkeringen istället. Men när jag närmade mig lägerplatsen hörde jag musik. Jag smög fram i skydd av ett buskage den sista biten. Och så fick jag se en snubbe som stod, ja det var han med röd keps. och han letade i vindskyddet jag hade byggt. Han spelade någon skitmusik med sin telefon och så stod han och svor för sig själv. Vilken puls jag hade. Jag vågade inte göra ett ljud. Jag satt på huk i buskan och bara tittade. En stund senare hördes ljud i skogen och sen dök två av hans kompisar upp. De pratade spanska med varandra och jag kunde se deras ryggsäckar och att de förut var tomma, men nu var de fyllda med något. De ropade till sig killen med röd keps och alla tre gick iväg längs samma omväg jag nyss hade återvänt från, bara 2-3 meter bort från mig. Tack Gud för att jag hade valt kamouflagekläderna för den utflykten. De märkte mig inte, de gick rakt förbi och lämnade en stank av öl och svett efter sig. Kvar på min lägerplats hade de lämnat lite skräp, några burkar och en ryggsäck. Jag satt där i buskarna tills solen började gå ner. Sen sprang jag hukande så fort jag kunde genom skogen hela vägen till parkeringen. Jag var törstig och jag var vrålhungrig och mina nerver kändes spända som fiolsträngar. Men jag var glad att ha kommit undan. Min bil stod där jag hade lämnat den. Jag hoppade in och rivstartade för att komma därifrån. Då, jävlar, en bit ner på skogsvägen på andra sidan parkeringen hade två bilar stått skymda av ett träd. Och nu drog de igång och de körde ut på vägen efter mig, fast med släckta framljus. Jag tryckte gasen i botten. Den där skogsvägen var lätt att köra av, men jag tänkte att jag hellre dog så än hamnade i deras skitiga händer. Jag pressade min gamla Ford så hårt jag kunde, men deras bilar var större och bättre lämpade för vägen och de knappade in på mig. Nu hade solen gått ner och det var ingen måne den natten. Mörkret var kompakt. Det var nästan omöjligt att se hur jag körde och det blev inte lättare eftersom att vägen var hålig och ojämn. Så jag brände fram och jag höll alla tummar jag hade för att inte hamna i en återvändsgränd. Sen när vägen gick rätt ner i ett litet vattendrag, då hade jag ingen val. Jag körde rakt igenom det. Det var nära att jag tappade kontrollen, men jag lyckades parera forsen och kom upp på andra sidan. Jag såg i backspegeln hur den ena bilen inte bottnade och började flyta iväg. Men den andra var någon sorts jeep, så den kunde komma över och den fortsatte förfölja mig. Kort efter anslöt skogsvägen till en asfalterad väg och jag kunde äntligen vara säkrare på att behålla kontrollen över bilen. Men jeepen låg fortfarande knappt något mer än 10-talet meter bakom mig. Jag hoppades att det var så långt att de inte såg mitt registreringsnummer i mörkret. Då satte de på ett par jävla extra strålkastare plus sina vanliga. Och de lyste in genom min bakruta och så började de knappa in på mig igen. Det började blinka blått i backspegeln. I ett ögonblick hoppades jag att polisen skulle ha kommit. Men så tittade jag tillbaka och såg att de hade plockat fram något rackigt blåljus de hade köpt på Amazon och satt på taket genom bilfönstret. Nej, nej, nej. Närmaste stad, eller vad man ska kalla den hålan, var i alla fall en halvtimme bort fortfarande. Jag tryckte gasen i botten igen och jag pressade min gamla bil till max och vi kom in på en raksträcka. Det gick undan som bara den. Men sen kom en tvär kurva, jag tvingades bromsa och direkt efter den fick jag syn på en infart till höger, rätt dold. Jag tittade in i backspegeln, såg att jeepen var skymd av kurvan, slog av mina billampor och svängde sladdande in på avfarten. Det var en grusväg och när jag kom in fick jag omedelbart tvärbromsa för den gick upp till ett hus. Jag hade tydligen kört upp på någons infart. Min inbromsning måste ha rivit upp ett stort hål i marken, hann jag tänka. Jag slog av motorn och satt alldeles stilla. Jeepen hördes inte. En lampa tändes i fönstret i huset framför mig och en figur syntes innanför gardinerna. De undrar väl vem fan jag är. Jag satt och upprepade tyst för mig själv att de där inne inte skulle tända sin verandabelysning. Jeepen hördes fortfarande inte. Sen såg jag figuren innanför fönstret ännu en gång och sen tändes ändå verandabelysningen. Ögonblicket efter kom två män ut genom ytterdörren. Den ena hade hagelbössa i handen. Jag rullade ner mitt fönster, höll ut båda händerna och ropade att jag inte ville något illa, att jag hade flytt från någon som försökt preja mig av vägen. De kom lite avvaktande närmare och de bad mig kliva ut ur bilen och så måste jag ha sett så ärligt vettskrämd ut att det övertygade dem om att jag inte ljög. De erbjöd mig att låna en telefon för att ringa sheriffen. Jag tackade men jag sa att jag bara ville lugna mig lite och sen köra vidare hem. Jag bad om ursäkt för hålet jag hade rivit upp i deras uppfart och bad om deras telefonnummer och namn så jag kunde betala någon som kunde fylla i det. Men de var så chill och så vänliga, de bara lättade. Verkade de som att jag inte var någon galen mördare. En halvtimme senare körde jag ut på vägen igen och när jag åkte därifrån visste jag att jag aldrig skulle återvända dit. Ja, ett halvår senare gjorde sheriffen och narkotikapolisen någon sorts gemensamt tillslag mitt i den där skogen i alla fall. De hittade ett enormt metamfetaminlabb. Enda skälet till att de fattade misstankar om att något skulle finnas där ute var att en vandrare som letade pilspetsar hade stött på några av de där lodisarna som hade haft hand om labbet. Och lodisen hade försökt röva bort vandraren. De hade pratat om någon sorts tortyr de skulle utsätta honom för. Han hade lyckats fly och larma och det hade lett till att hela verksamheten avslöjats. Numera är visst många som är ute och hajkar där. Men själv håller jag mig fortfarande borta. Det dyker fortfarande upp i nyheterna då och då. Att det upptäcks gamla lönnfällor med rostiga spikar i botten.
När en människa har blivit huvudlös så är hon död.
Du lyssnar på Creepypodden med mig, Jack Werner, och det vi precis hörde var en historia publicerad anonymt på 4chan i oktober 2022, arkiverad och publicerad av Instagramkontot Creepy Green Texts. År 2002, när USAs försvarsminister Donald Rumsfeld fick en fråga om bevisen för att Irak skulle ha massförstörelsevapen, då gjorde han en anmärkning som kom att bli smått historisk. Så här sa han.
Reports that say there's that something hasn't happened are always interesting to me because, as we know, there are known knowns. There are things we know we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know, we don't know.
Known knowns. Saker vi vet att vi vet. Known unknowns, saker vi vet att vi inte vet. Unknown unknowns, saker vi inte vet att vi inte vet. Även om Rumsfeld sa det här för att försvara ett oerhört kostsamt krig, idag dessutom brett ansett som onödigt och orättfärdigt, har jag alltid tyckt att just denna uppdelning är fascinerande. Metamfetaminlägret i skogen som den anonyma 4chan-användaren berättade om till exempel var ett known unknown. Man anade nog att det fanns såna där ute, men inte just där. Inte förrän de som drev det avslöjade sig. Och då blev det ett known known. Man kan applicera samma matris på den amerikanska militärens många vittnesmål om oidentifierade flygande föremål. För bara några år sedan var det inte många som tog dem på allvar, men nu skrivs det om dem i New York Times. En som pratat öppet om sina vittnesmål är kommendörkapten David Fravor, före detta pilot och skvadronchef på hangarfartyget USS Nimitz. Han var en av dem som 2004 såg det som har kommit att kallas Tic-Tac, ett oidentifierat flygande föremål som liknade godistabletten med samma namn. Sedan Fravor trätt fram och talat öppet om vad han sett har många andra, som ännu inte är redo att kliva fram i offentligheten, hört av sig till honom och berättat om sina egna upplevelser. En av dem är särskilt märklig. Den kom från en pilot som på 1990-talet kört militär frakthelikopter. En gång skulle han vinscha ner en dykare från helikoptern. Dykaren skulle hämta upp en så kallad BQM, en drönare som använts som måltavla och sen landat i havet. Piloten såg då någonting han inte kunde förklara. David Fravor berättade om det här i Joe Rogans podd.
So you got really good visibility out of those things and you can stick your head out the window too because you're just kind of hanging out. He says he's going on there and they're getting this thing hooked up and as he's looking down, you know, because they're, I don't know what, 50 feet above the water, he sees kind of this dark mass coming up from the depths. And they start to hoist the diver up, and they've got the BQM, and as they hoist it up, he says, and he's looking at this thing going, what the hell is that? And then it just goes back down underwater. It just like once they pull the kid and the BQM out of the water, this object descends back into the depths.
En annan gång skulle samma pilot hämta upp en torped som hade använts för att samla data under vattnet. Torpeden låg och flöt i havet och ovanför flög de i sin helikopter och de skickade ner en dykare för att hämta även den.
So he thinks, well, that was pretty weird. So he goes out, he says, not too long later, you know, a few months later, he's out and he's picking up a torpedo. So he says they hooked the diver up on the winch and they're lowering him in, and as he's looking down, he sees this big, massive, he goes, it's not a submarine. He's seen submarines before. Once you see a submarine, you can't confuse it with something else. This big object, you know, kind of circular, he says, is coming up from the depths. And he starts screaming to through the intercom system to tell him to pull the diver up. And the diver's like a few feet from the water. So they reverse the winch, and the diver's thinking, what the hell's going on? And he's getting pulled up, and all of a sudden, he said the torpedo just got sucked down underwater, and the object just descended back down into the depths. And they never recovered the torpedo.
Jesus.
And this happened in the late 90s. Mid to late 90s, I think it is. I could probably get in touch with him and ask him. And he told me this story, and I'm like,
how do you report that?
You come in and go, well, where'd the torpedo go? It just got sucked down. It just went down, you know, and then you get the people that attribute it as, something happened when it blew ballast, and it just took on water and sank. And he's like, it didn't sink. He goes, it literally looked like it got sucked down.
Det här är hemligheter som, om man får tro David Fravor, fortfarande är okända, men nu ändå till hälften ute. De var unknown unknowns. Nu är de known unknowns. Kommer vi någonsin ta det tredje och sista steget över till known knowns? Kommer vi någonsin få veta vad den där mörka skepnaden under vattenytan var? Hemligheter som man inte ens vet att man håller är väl en sorts unknown unknowns det med. Man tror bara att det är något annat, något personligt, någonting som inte har med omvärlden att göra. Först när man berättar om sina hemligheter inser man att det fanns någonting mer där. Och en sån hemlighet hör vi om i en historia som lyssnaren Sofia skickade in för några år sedan. Den läses av Emily Rosenqvist.
Efter ett samtal jag hade med min bror för runt ett halvår sedan så har jag allt mer börjat lockas av tanken att det finns någon sorts ytterligare dimension. Eller någon sorts kontakt mellan människor som går utöver det vi kan förklara. Min storebror och jag har aldrig varit så nära. Vi har inte varit ovänner, men vi har haft olika intressen i livet och han har bott långa perioder utomlands. Vi har helt enkelt av olika anledningar glidit isär. Som person är min bror introvert lagt och han kallpratar helst inte alls. Om han deltar i ett samtal ska det vara på riktigt liksom. Genuint och ärligt. För ett halvår sedan dog vår mormors mor. På begravningen återförenades vi och vi hamnade i ett sånt här samtal. Jag berättade att jag hade blivit sjukskriven på grund av mina sömnparalyser. Att jag lidit av sådana hela livet hade han på något outgrundligt sätt lyckats missa. Och nu ville han veta allt om det. För att illustrera hur det kunde se ut så berättade jag om en återkommande hallucination som jag än idag lider av. Det brukar börja med att jag vaknar av en hög smäll. Jag tänker på en gång att det är något jag inbillar mig, men kliver upp ändå för att gå på toaletten. När jag sätter ner fötterna så känns det inte som mitt eget golv. Och jag tittar ner och ser att det är ett lackat trägolv av samma slag som fanns hos farmor och farfar. Någonstans inom mig så förstår jag då att jag drömmer, men hissen går liksom inte hela vägen upp, eftersom det hela känns så verkligt. Jag går mot toaletten. Allt ser ut som det gör hemma hos mig i min lilla etta. Tills jag min förvåning ser att istället för min vita toalettdörr så sitter där en turkos trädörr med lite löst hängande handtag. Exakt som hos farmor och farfar. Jag går in och hamnar framför badrumsspegeln som drar min blick till sig som om den var magnetisk. Jag står där, naken, kan inte andas. Och jag ser i spegelbilden hur livet rinner ur mig. Mitt ansikte är förvridet, mina ögon svarta och uppspärrade och munnen lika så. Det rinner tjockt, mörkrött blod i min näsa och mun. Läpparna är blå och huden är likblek. Sen har jag rösterna. Det är en röst, fast samtidigt flera. Nu dör du, nu dör du, nu dör du. Hungre. Sen vaknade jag. Någon sömnparalys brukar jag ha åtminstone varje natt. Men den här hallucinationen är så hemsk och skrämmande att jag brukar gå upp och titta på tv resten av natten när jag haft den. När jag berättat allt det här för min bror, lite orolig att han skulle skratta bort det, så nästan skrek han flera gånger. Är du allvarlig nu, Sofia? Är du allvarlig? Han hade haft samma hallucination, berättade han. Fast i spegeln hade han inte sett sig själv, utan mig. Precis som jag beskrivit det. Första gången han kunde minnas att han varit med om detta hade varit vid 13 års ålder. Jag hade själv upplevt det första gången år 2001. Och då var jag också 13 år. Men det slutar inte där. Anledningen till att jag tyckte så illa om den där hallucinationen, förutom det självklara, var att det hade varit i just sitt hus med turkos trädor och lackat trägolv vår farfar en gång, en varm sommardag 2005, hade dött. Plötsligt hjärtstopp på väg in i duschen. Eftersom han var över 80 år gammal så hade man inte obducerat honom, men jag minns att vi alla blev chockade eftersom han var så frisk för sin ålder. 10 år senare, i samma hus, en vacker sommardag, dog min pappa. Plötsligt hjärtstopp. På toaletten. Han var 61 år gammal. Om vi var chockade när farfar dog var det här naturligtvis helt traumatiserande. Han hade bara 2 månader innan gjort en stor hälsoundersökning med fokus på hjärtat, eftersom hjärtsjukdom uppenbarligen finns i släkten. Han hade gått därifrån med utlåtandet fräsch som en 40-åring. Man vet inte varför pappa dog. Hans hjärta stannade och trots att han fick hjärt-lungräddning och ambulansen kom omedelbart så gick inget att göra. Farmor och farfars hus fanns fortfarande kvar i vår familj. Pappa hade flyttat dit när farfar dött. Min bror hade flyttat dit när pappa dött. Han bor där än. Om 10 år är han 41. Efter att vi suttit och smält det vi precis kommit fram till så sa min bror: men varför är det dig jag ser i spegeln? Jag hade inget bra svar på det. Och vi har inte pratat om det här sedan dess.
Vi hörde En dröm som gick i arv av Sofia, uppläst av Emily Rosenqvist. Det fascinerande med unknown unknowns är att det kan innebära just detta. Att sånt som redan är etablerat och synligt mitt ute i vardagen ändå rymmer någonting mer, något oanat, ett större djup. P1 har nyligen lanserat podden Museernas hemligheter, lyssning jag kan rekommendera, om de berättelser som finns gömda i vissa av sakerna som ligger i montrar runt om i landet. 4 avsnitt finns ute, om bland annat en 500 år gammal ring med en inristad trollformel på. Och om Abraham Lincolns revolvrar, som tills de stals från livrustkammaren på 1960-talet, var några av Sveriges mest värdefulla museiföremål. Men en historia som podden ännu inte upptäckt är den ni ska få höra nu. Där får vi reda på en svensk museihemlighet, en unknown unknown, som visar sig mycket mörkare än någon kan ha trott. Kvinnan från Dannike, skriven av Fredrik Thunholm, läses av Ludvig Josefsson.
Det kyler på vid mossens kant när kvällen går mot natt. Luften är fuktig och rå. Det är valborgsmässoafton och jag är här av en anledning. Men vi kommer till det. Snart är det över. Snart börjar något annat. Det är sant att jag varit på väg hit sedan förra valborg. Det är också sant att jag varit på väg hit sedan jag föddes. Faktiskt ännu längre än så. Men vi kan backa bandet till valborgsmässoafton förra året. Eller nej, vi backar en dag till. Fram till och med den varma vårdagen arbetade jag som intendent vid Borås museum. 38 år blev det. Det låter kanske tråkigt att vara på samma ställe så länge. Men jag hade aldrig haft lyxen att kunna värdera mitt jobb på det viset. Jag hade varit tvungen att vara där. Det var inte synd om mig. Inte alls. Jag hade haft en uppgift. En viktig uppgift. Jag hade den fortfarande då. Men min tid som anställd i kommunen var över. Dagen efter var som sagt valborgsmässoafton. Jag var inne på kontoret för att städa ut mina saker. Eller det var i alla fall vad jag hade sagt till mina kollegor för att få låna mitt passerkort en dag till. Aprilsolens sista strålar försökte ivrigt men utan framgång att glo in genom de vinklade persiennerna på kontoret. Utanför, i Ramnaparken, hörde jag ungar springa runt och leka. Men jag städade inte ut något. Det fanns inget kvar att städa. Även om jag jobbat i en evighet på museet fanns det inget jag skulle ta med mig därifrån. Jag hade med mig en tygpåse som jag hade lagt ner några pärmar i. Det är väl så man ser ut om man städar ut väl. Om någon hade undrat vad jag gjorde där, menar jag. Men det var som sagt valborgsmässoafton. Så det fanns ingen administrativ personal på kontoret. Och bara unga extrajobbare ute i museet. Jag behövde inte övertyga någon. Men jag hade några pärmar i tygpåsen. När jag var klar skulle jag lägga passerkortet i brevinkastet. Kanske var det onödigt eftersom det ändå skulle brinna upp. Men kanske kunde brandkåren rädda någonting av byggnaden. Jag tvivlade men hoppades på det. Det vore mycket tråkigt om hela huset och alla de övriga samlingarna skulle behöva ödeläggas helt. Värre än tråkigt. Det vore fruktansvärt. Jag hade inte varit på museet för att jag älskade all slags gammal bråte. Men nog hade jag lärt mig att uppskatta sakerna med tiden. Och de var alla på sitt sätt oersättliga. Ändå visste jag att jag inte skulle tveka en sekund. Jag var 100% säker på detta. Men jag var också orolig. Männen från Lindängen och de andra gårdarna skulle komma. De var på väg och vi visste vad vi skulle göra. Men vi kunde inte veta säkert vad som skulle ske. Vi hade det som krävdes men var likväl noviser. Hur skulle vi kunna ha varit något annat? Och här står jag nu. Rydets mosse ligger några kilometer söder om Dannike i östra änden av Borås kommun. Både mossen och Dannike är märkliga platser och gamla. Det sägs att de i Dannike som inte dog när digerdöden svepte över Västergötland lämnade byn. Kvar stod kyrkan som byggts redan på 1200-talet, övergiven och med tiden bortglömd. Det dröjde, sägs det, 200 år innan kyrkan hittades igen av en jägare som råkade skjuta en pil mot dess övervuxna vägg. En mosse är en passage, en transformation. Det är inte en bit mark. Det är heller inte en sjö. Istället är det en manifestation av den övergång som hela tiden pågår runt oss. Få saker är binära. Nästan allt befinner sig på en glidande skala. Den som dör av ålder dör för att cellerna inte kan förnya sig, eftersom stamcellerna har dött. Man glider från liv till död. Om sommaren förhandlar lupinerna med rallarrosorna om när de förra ska lämna över till de senare. Vinter blir inte sommar utan måste passera våren först. Sjön värms upp långsamt och kyls av långsamt. Allting flyter. Naturligtvis finns mängder av berättelser om mossen. Vissa är väldigt obehagliga. Många är säkert konstruerade för att hålla människor borta från mossen. Det var en oberäknelig och farlig plats. Men andra är av en annan art. Mycket tidiga källor nämner ett väsen som kallades Hig, eller Hige. Redan den romerska historikern Tacitus tar upp Hig i appendixet till sin Germania från år 98 efter Kristus. Olof Rudbeck skriver om detta att svionerne, alltså svenskarna, gjuto offer för Hig, vilken även omnämndes av några som den som går ut i mossen. Om Rydets mosse i Dannike samlade vi på museet in de äldres vittnesmål. I ett projekt finansierat av Länsstyrelsen 1987 åkte journaliststudenter runt och intervjuade äldre i Dannike, vilkas historier spelades in på kassett. Det var prat om en bok i samarbete med Dannike hembygdsförening, men av någon anledning blev det inte av. Kanske för att så mycket kom att handla om just mossen och så lite om allt annat. Det var som att de äldre Dannikebornas kollektiva minnen nästan bara kretsade kring mossen. Jag minns en man som berättade om en historia han hört när han var barn. Det var två drängar från en gård som hamnat i en tvist om något, och nu skulle de göra upp genom att ta sig tvärs över mossen på natten. Den som kom först till Forsa kvarn vid Ätran hade vunnit. Ett vådligt projekt även utan övernaturligheter. Det var riskabelt att ta sig över mossen i dagsljus. I augustinattens mörker var det vansinnigt. Den ena drängen, Orvar, kom till kvarnen vid sjutiden på morgonen. Han var helt blek och uppjagad. Den andra drängen, Jonathan, kom aldrig dit. Kroppen hittades aldrig. Orvar, berättade mannen, hade varit munter och gladlynt, men från den dagen var han nästan helt tyst. Han var inte stum, han bara slutade prata. Och så hade han blicken, den där uppsynen. Han såg alltid ut som om han var jagad. Det var, säger mannen efter någon sekunds tystnad, som att han slutade leva och bara gick omkring. Det var i alla fall vad folk sa. En kvinna som vid inspelningen var den äldsta personen i Borås kommun berättade på bred västgötska om att det fanns kvinnor som gick ut i mossen vid Valborg och Allhelgona och gick med hige. Och hur den som gick med hige sen kunde göra saker som hade med magi att göra. Om det varit länge sedan, säger kvinnan, så hade man kallat dem för häxor. Men det var ju nästan 1900-tal. Då pratade ingen om häxor. Men de var inte så väl sedda, de som gick med hige. Det var de inte. En man med strupcancer pratar med en sån där apparat som man håller mot strupen, så det låter helt entonigt och dessutom inspelat på en kassett. Han hostar dessutom nästan oavbrutet, men lyckas trots allt berätta om hur hans morfar ska ha drunknat i mossen när han letade efter en silverskatt som låg begraven där. Man kunde inte veta vad som var sant. Men det var tydligt att i synnerhet berättelsen om Hig, eller Hige, gick mycket långt tillbaka. Och att den samtidigt fanns kvar i det allmänna medvetandet hos människor ännu för 100 år sedan. Tacitus, som jag nämnde innan, kopplade Hig till kulten kring Nertus, eller Nertevs, ett fruktbarhetsväsen i germansk mytologi. Hig var ett nyckfullt väsen som var tvunget att blidkas för att få kontakt med Nertus. Vi vet att det har förekommit människooffer i mossarna på vissa platser i riklig mängd. Hig var någon som krävde. I gengäld fick man sedan gå med Hig genom mossen, och när man kom tillbaka kunde man tala direkt med Nertus och även göra andra saker. Det är värt att understryka att jag är vetenskapsman. Jag tror på fysiken, på kemin. Det gör jag fortfarande. Jag råkar bara veta att både fysiken och kemin rymmer så mycket mer än vad som lärs ut på universiteten. Jag minns fortfarande den där dagen hur jag satt på kontoret och väntade på att klockan skulle gå, och utanför, i själva museet, låg kvinnan från Dannike i sin monter. Du har kanske inte hört om Dannike-kvinnan eller Dannike-häxan. Jag vet att det är många, även i Borås som inte kände till henne. Det var ett lik som hittades i Rydets mosse 1942. Den officiella historien löd som följer. Några karar var ute för att samla torv och hittade då en kista av björk begravd i mossen. Kistan saknade lock. I den låg resten efter en person vars händer och fötter var bundna. Länsman tillkallades men insåg att detta var ett flera hundra år gammalt lik. Riksantikvarieämbetet kontaktades och de skickade antikvarie Erik Floderus som tog med kvarlevorna till Stockholm. Där undersöktes och analyserades kroppen och textilierna konserverades. Redan då kroppen transporterades från Rydets mosse saknades huvudet. En märklighet som ingen gjorde någon direkt affär av. Det konstaterades bara att huvudet saknades. Kanske menade man, hade en av torvarbetarna eller någon av bönderna i trakten tagit huvudet som en souvenir. Inte heller faktumet att hon var bunden gav så mycket plats. Det konstaterades att kvinnan varit ungefär 20 år gammal och låghalt. Hon hade varit av allmogeklass, kanske dotter till en bonde. Detta eftersom hon inte var påverkad av kroppsarbete samt på grund av material i och modell på klädnaden. Datering med hjälp av mynt som låg i kistan pekade på att hon begravts någonstans i ett spann på 50 år i skarven mellan 1600- och 1700-tal. Det var givetvis märkligt att huvudet saknades så att hon varit bunden. Vilket för oss in på vad som verkligen har hänt. Det är sant att kvinnan grävdes upp 1942, men hon hittades inte. Det samlades torv, men inte alls i den här änden av mossen. Inte än. Men under kriget blev brytningen mer intensiv. De som grävde upp henne gjorde det medvetet. De visste var hon låg eftersom det var deras förfäder som begravde henne. Och de valde att gräva upp henne eftersom det nu fanns en risk att någon annan hittade henne på mossen. För dem var det inte viktigt att hon var begravd. De såg det inte ens som att hon var begravd. Hon var gömd. Det viktiga var att hon var ostörd. Att ingen annan kom dit och förstörde allt. Det fanns, insåg gruppen av män från släkterna som grev ner liket, två sätt att försäkra sig om ostördhet. Det ena var genom att begrava och gömma kroppen. Så hade man klarat de första 251 åren. Det andra sättet, som man nu skiftade över till, var genom motsatsen till att gömma henne. Det var att se till att hon visades upp för allmänheten. Hon hämtades alltså ur sin osäkra gravplats för att hamna på museum. Fullt synlig, men helt ostörd. Kvinnan hade ett namn. Klart hon hade ett namn. Hon hette Anna Hansdotter. Och en av männen som grävde upp henne var min farfar. Och en av männen som begravde henne i mossen var i rakt nedstigande led min släkting också. Det var alltså inte en ödets nyck att jag hamnade på Borås museum. Och det var inte brist på ambitioner som höll mig kvar där i 38 år. Jag var en av väktarna och hade vuxit upp, utbildat mig, tagit anställning och levt mitt liv för det som hände den natten. Jag hade läst mina förfäders egna ord om vad Anna Hansdotter gjort och visste vad hon var kapabel att göra igen. För döden är en sak för människor, träd och djur. Vi dör. Men Anna var inte något av det. Hon var något annat. Det vilade då, men det skulle inte kunna dö utan salter. Annas huvud var inte på museet. Det kom aldrig dit. Men det försvann inte. Tvärtom. Det togs om hand med största varsamhet och försiktighet. Liksom kroppen begravdes huvudet den där dagen 1691. Men i en annan del av mossen. Även det grävdes upp 1942, men innan kroppen. Sedan dess har det nu svartnade kraniet varit inlåst i en blykassett i jordkällaren på gården Lindängen. Fram till min sista dag på museet. Då var det på väg till museet. Jag hade vuxit upp med Anna Hansdotter. Hon hade varit den i familjen, kan man säga. Jag hade lärt mig saker, tränats, fått läsa gamla texter och pratat med de äldre. Jag mindes en vers vi sjöng när jag var liten, ungefär som jag mindes Idas sommarvisa eller någon av alla ramsor barn lär sig. Texten löd: Hige, i Beltane och Samhain, kom ur myr och vandra som du gjort med andra, Hige, Närtövs bror. Det var versen Anna ropade innan hon blev det hon var när hon låg på museet. Innan hon försvann i mossen och kom tillbaka. Jag vet också att Beltane och Samhain var äldre namn som används av häxor för Valborg och Allhelgona. På museet var tiden för stängning inne. En flicka i övre tonåren tittade in och sa att de var klara, och hon undrade om hon skulle larma på ute i museet eller om jag skulle göra det när jag gick. Jag sa att jag fixar det. När jag hört henne och den andra sommarjobbaren lämna gick jag ett snabbt varv för att kontrollera att jag var ensam. Jag tittade inte åt montern där Anna låg, men jag kände henne. Jag svär. Det var som en gravitation eller magnetism. Om det var så här hon kändes utan huvud, vill jag inte veta vad hon skulle bli med huvudet på plats. Jag gick ut i lunchrummet och öppnade kylskåpet. Det stod en flaska kava där som blivit kvar från när jag avtackats dagen innan. Jag öppnade den och fyllde upp en plastmugg med museets logga på. Jag rotade i ett annat skåp och hittade fröknäcke. Det här hade jag läst mig till om Anna Hansdotter. Hon var dotter till Hans, en bonde som var omtyckt och känd som en redig och pålitlig karl. Anna hade ingen fästman utan var med sin far och mor och två bröder på gården. Hon var låghalt och en smula krum i kroppen. Det här plågade henne mer än vad man kunde tro. Hon ville träffa någon, men det ville sig inte, och hon trodde det var för hennes haltande. Så när hon fick höra om hur kvinnor i bygden hade gått med Hige och fått krafter som hjälpt dem, blev hon nyfiken. Men det var inget det pratades öppet om. Gud förbjude. Bara en generation innan hade hundratals kvinnor avrättats i häxprocesserna. Det pratades inte öppet, men det pratades. Hon fick veta hur man åkallade det här väsendet och kunde be om tjänster. Det kom ett pris, och detta var lite oklart. Men vad som helst, hellre än att gå krum och skev och för alltid vara ett jon i föräldrarnas försorg. Den enda hon visste om som gått med Hige var Börta Andersdotter, som emellertid bodde i ett torp på mark som hörde till frälsehemmanet Kastryd i Fenneslunda, nästan 3 mil bort. Vid den tiden en dagsritt, och omöjligt för en kvinna som arbetade på föräldrarnas gård. Om Anna hade tagit sig till Börta hade hon nog aldrig ropat efter Hige som hon sen gjorde. Källor från Fenneslunda nämnde hur Börta från en dag till en annan blev ondskefull och att det syntes i hennes ansikte. Hon var fattig och illa sedd, och nu hade hon på något vis blivit rik nog att göra torpet stort som en gård. Men det var en rikedom till ingen nytta, på så vis att ingen ville vara där. Kyrkoherden i Fenneslunda, som kände sig nödgad att besöka Börta för att prata med henne, berättade när han kom tillbaka att hon var elak på alla sätt man kan vara elak. Det fanns inte i henne som fruktade Gud eller något på jorden. Hon var hädisk, berättade kyrkoherden. Inte i vad hon sa, men i hela sitt väsen. Hädisk och stolt, Jag var lättad när jag fick lämna Kastryd bakom mig. Saker vi pratat om i min familj till vardags hade varit omöjliga i andra familjer. Vi var alla väktare och insatserna var höga. Det jag berättar kan låta fånigt. Det är en risk jag tar. Men för mig var detta aldrig folklor eller myter. Anna pratade aldrig med Berta. Hon plågades av sin skeva kropp. Hon visste vad hon skulle göra. Jag vet inte om hon gjort det, om hon vetat vad hon skulle bli. Det kan ingen veta. Hon läste den där versen jag mindes. Hige i Beltane och Samhäng. Kom ur myr och vandra, som du gjort med andra. Hige, Närtevs bror. Och någonting kom ur mossen. Kom ut ur den till Anna och tog henne med sig ut dit. Hon var möjligt ännu krummare när hon kom tillbaka. Hon haltade. Det hade inte gått som hon tänkt sig. Familjen och de andra på gården märkte att hon var förändrad. Inte så mycket för det krumma, men för att hon nu var helt och hållet sin egen. Hon gjorde det hon själv ville och inget mer än det. På den tiden var man beroende av allas insatser, så det gick inte att en arbetsför person slutade arbeta för att istället ge sig ut och vandra eller bara sitta inne. Hon kunde också bli våldsam, berättades det. Och samtidigt hade hon nästan alltid ett leende i ansiktet, nätt och jämnt möjligt att uppfatta. Som att hela hon var ett hån mot familjen, mot gården, mot djuren och mot Gud. Hon följde inte med till kyrkan trots att plikten sa det. Bara några dagar efter att hon varit på mossen om natten dödade hon en häst med en kniv. Hon stod i skuld, sa hon, och den måste betalas i blod. Både läkare och präst tillkallades, men det enda resultatet var att hon högg prästen i handen med en tvåtandad gaffel. Nu skulle hon till länsman. Det var inget att diskutera mer. Den kvällen berättade Anton Lindström, som jag är släkt med i rakt nedstigande led, att Anna hade stått på gårdsplanen och ropat i riktning mot mossen. Anton hade varit på väg hem från en annan gård där han bytt hästskor mot rep och två rullar tyg. Han ville komma hem. Det var på väg att bli mörkt. Men han hade på något vis anat oråd när han passerade Annas gård och slogs av att ingen aktivitet skedde där. Han såg ingen, så han gömde sig och spanade, band hästen en bit bort och betraktade gården på avstånd. Då hade Anna kommit ur huset. Haltande gick hon och vände sig mot sydost. Hon ropade att Närtevs själv fick ta det som krävdes, att hon var ett verktyg. Hammaren du krossar med, bräckjärnet du bänder med. Anton såg henne, och han såg det som kom. Anna var helt rak i ryggen och kroppen nu, och någonting kom från mossen. Först som en dimma och sen som... Anton beskriver det som kött i luften och hur kvällsmörkret blev till en gestalt som gjorde vad Anna hade ropat. Den använde Anna som ett verktyg. Kastade henne mot stallet som snart brann. När Anna kom ut ur stallet brann hon också. Hon gick så in i drängstugan, rak i ryggen, stolt, klädd i lågor. Därefter till huset där hennes familj var. Anton skriver sakligt ner observationerna och beskriver hur ohyggligt allt är. Han begriper att han inte kan ingripa, att inget går att göra. En obegriplig sak, bland allt annat obegripligt, är att inga skrik hörs. Ingen ropar, varken människa eller djur. Ingen kommer springande ut. Det enda som hörs är elden. När allt står i lågor inser Anton att det andra, det som hade kommit ur luften och tagit form, är borta. Kvar på gårdsplanen är Anna. Hon brinner inte och är opåverkad av elden. Kläderna är sotiga men håret är kvar. Hon ser ut som något som sprungit in i elden för att försöka rädda de andra på gården. Hon sätter sig på huk på gårdsplanen och faller sedan ner och blir liggande i fosterställning. Anton tvekar men går till hästen och hämtar rep. Så river han av en del av tyget från en av rullarna och går till Anna. Väl hos henne knyter han bryskt tyget om hennes mun så att hon inte kan ropa igen. Hon reagerar inte. Han binder hennes fötter och händer. Han kontrollerar inte om hon har någon puls. Han bara kastar upp henne på hästen och rider hem. Anna hade puls. Hon levde. Hon vaknade nästa dag och såg på de karar som stod runt henne. Dagsljuset syntes i fönstret nu. Nu tordes männen ta bort binden från hennes mun. De försökte förhöra henne, men allt hon svarade med var hädelser och skratt. Hon sa att de kunde döda henne, men inte den hon hade i sig. Så sa hon att de 12 dagar skulle hon ändå komma tillbaka och då göra samma sak med världen som hon hade gjort med gården. Det var då man dödade henne och begravde kroppen på en sida av mossen och huvudet på den andra. Det måste varit en förfärlig väntan. Man förstod att 12 dagar blev 36 dagar och gjorde allt man kunde för att vara förberedda då. Det pratades med kloka gummor och präster. Man beställde böcker från olika adresser i Göteborg. När dagen kom hade man stora styrkor utplacerade vid både kropp och huvud. Men inget hände. Någon menade att det var för att kroppen och huvudet var åtskilda. Andra ifrågasatte Antons beskrivning och menade att han i själva verket var den som hade bränt ner gården. Det var först senare som någon kom att tänka på att siffrorna kanske inte skulle adderas utan bara, precis som hon sagt, skulle sättas bredvid varandra. 12 bredvid 12 bredvid 12. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 121 212 dagar. I så fall skulle inget ske, räknade man ut, förrän våren 2021. Ingen kunde veta om det stämde, men man förstod att det inte räckte att bara låta kroppen och huvudet ligga där ute. Man måste också föra vidare det man visste i släkterna runt mossen. Därför stod jag där för ett år sedan med min plastmugg med kava i handen. Och därför var männen från de andra gårdarna på väg in dit med huvudet. Dagen i profetian skulle vara 2 dagar senare. Men på valborgsmässoaftons kväll kunde vi vara helt ensamma på museet. Då var risken minst att någon annan skadades. Det var därför det måste ske då. Vad innebar att göra samma sak med världen som hon hade gjort med gården? Skulle allting brinna? Hade Närtevs kvar så mycket att kräva in på skulden? Skulle räntan kräva sådana offer? Varför har vi inte gjort det redan? Varför har vi väntat tills dagen nästan var här? Jo, vi var alltför medvetna om att vi inte skulle komma att få 2 chanser. Gick något fel kunde det bokstavligen gå åt helvete. Varje dag vi väntade var en till dag av liv. En till dag i en helt normal värld. Det kunde också blivit så att inget hände. Detta kunde ju också vara fel, precis som den 36:e dagen. Oavsett vilket hade det känts självklart att låta världen vara ostörd så länge som möjligt. Och dessutom, om det gick enligt plan, vem hade jag varit att bränna ner ett museum om så bara en dag tidigare än vi behövde? Jag kunde erkänt där och då att jag ibland hade tvivlat på allt sammans. Jag hade offrat en karriär och ett normalt liv för den stunden. Och ändå hade det ibland bara känts dumt. Allt sammans byggde på ett enda vittnesmål från 1600-talet. Men jag hade pratat med så många och jag hade läst så många dokument. Jag hade vuxit upp med Anna. Jag hade levt mitt liv med henne. Jag minns hur mobilen vibrerade i fickan och jag läste "Vi är här nu" i sms:et. Så hörde jag en bil långsamt rulla över gruset som inte sopats bort än på parkeringen utanför. Jonathan, Ulf och Johannes klev ur när jag kom ut. Jag hade en pirra med mig från vaktmästeriet. Vi lastade upp 2 10-liters hinkar med ammoniumkarbonat samt en likadan hink med kaliumnitrat. På dem sen blykassetten med huvudet i. Väl in i museet lämpade vi av det några meter från Annas monter. Där la vi också den påse med torkad salvia som vi skulle använda. Ammoniumkarbonat kallas i dagligt tal hjorthornssalt. Fast just det här saltet var inte utvunnet ur hjorthorn, men ur människoben. Dessa hade hettats upp till 900 grader utan att tillföra syre, så att de sönderfallit utan att förbrännas. När vi väktare, jag tror det var på 1800-talet någon gång, hade förstått att detta behövdes för att förgöra häxan, samlades det in från gravar. Detta är skändligt och fruktansvärt, men vi behövde benen. Den som lägger tid på att granska Borås tidning i perioden 1871-1908 hittar en nyhetsartikel och 2 notiser som beskriver ett bekräftat och 2 misstänkta fall av gravplundring vid Dannike kyrka. Till vårt försvar vill jag poängtera att vi tog ben från de gravar där vi visste att ingen efterlevande fanns kvar. Vi skulle blanda bensaltet med kaliumnitrat och den torkade salvian. Sen skulle vi ta ut huvudet ur kassetten och lyfta glaslocket från montern, lägga ner huvudet och sen skopa över saltblandningen, och det skulle då, var planen, förtära hennes kvarlevor. Salvia har alltid använts inom magin för att rena saker. Kaliumnitrat är en oxidator, vilket betyder att det frigör syre när det brinner, och det brinner därför explosionsartat. Det används i raketmotorer och i svartkrut, och det kan inte släckas när det brinner utan måste brinna upp helt. Men här skulle det inte brinna. Det var istället mediet som ska få bensaltet att förtära kvarlevorna, och salvian skulle rena dem under tiden. När detta skett skulle vi antända det som är kvar. Då skulle kaliumnitratet göda elden, och det skulle komma att gå mycket snabbt. Så snabbt att vi måste lämna byggnaden omedelbart. Kanske så snabbt att vi inte skulle hinna lämna byggnaden. En väktare hade varit med när metoden användes 1894 i tyska Wernigerode, en liten by som låg vid foten av Blocksberg. Där hade man på initiativ av släkten Stolberg-Wernigerode grävt upp kvarlevor ur en grav. Detta, enligt väktaren, eftersom människorna varit oroliga för att kvinnan som en gång lagts där skulle kunna resa sig igen och orsaka skada. Han hade beskrivit det som skedde i en kort text som jag hade läst 100-tals gånger. Man tog kvinnans skalle, vilken varit åtskild från kroppen, och framlade den vid densamma upp på en skiva av basalt. Detta då, vilket framgått i de keltiska journalerna, det som var ett skilt måste enas för att kunna förgöras. Eld i sig vore icke nog. Endast salter och salvia kan förtära det onda. Även Albrecht av Bremen har skrivit om det i brevet Gerrit Sol i Svarta skogen. Då huvudet lagts in vid kroppen ändrades stämningen i rummet. Det var som ett tryck, vilket fick öronen att verka. Alla blev nervösa. Skyndsamt öste man med spadar saltblandningen över den kropp, vilken blott var ben med lämningar av hud. För en tid intensifierades trycket och det hördes ljud som från en rasande brand. Rök bildades och stank av ammoniak från bensaltet. Plötsligt hördes ett vansinnigt väsande och röken koncentrerades som ett moln några decimeter över basaltskivan. Därefter var det som att röken mycket hastigt samlades som i en virvel och bara föll ner genom basaltskivan. Kvar på densamma fanns nu bara ett gråvitt, grusliknande lager av rester. Det hela hade gått mycket fort, kanske bara en minut. Vi ombads lämna rummet varpå en av kararna som skopat salt kastade en fackla i resterna, varvid hela rummet hastigt flammade upp i ljuset av en blåvit eld. Det hade varit det hela. Väldigt enkelt. Vi behövde bara göra samma sak. Vi pratade nästan inte alls med varandra. Johannes hade blandat salterna i en stor plastbalja från köket. Jonathan hade smulat salvian mellan sina grova händer ner i blandningen. Ulf sa plötsligt något jag själv hade tänkt på. Han verkade nervös. Vi andra var fokuserade som soldater eller brandmän. Vi hade ett jobb att göra. Nervös var fel ord. Han hade sett rädd ut. Skräckslagen. Det han sa var detta. Att det skulle bli något annat att göra detta på Valborgsmäss i Beltane. Och han fortsatte prata. Nu med en röst som var desperat. Han sa att han räknat och räknat igen. Och att det var imorgon, inte i övermorgon, som hon skulle resa sig igen. Vi lugnade honom och sa åt honom att gå ut och ta luft. Vi visste mycket väl att beräkningen av de 121 212 dagarna stämde. Detta hade räknats på av många genom året. Ingen tvekan fanns. Ulf sa då, han nästan grät fram orden, att ett år i påven Gregorius den åttondes kalenderreform fallit bort. Ett skottår som inte räknades i Sverige. Det var en dag fel. Det gick runt i huvudet. Jag kommer ihåg att jag kollade på klockan och att den var 23.41. Jag vet inte varför det fastnade. Jag röt åt honom och var tyst. Han gick runt i lokalen med båda händerna knutna och pressade mot pannan. Vi trodde inte på honom och var samtidigt arga på att han inte sagt något om detta medan vi kunde kontrollera det. Men vi hade 20 minuter på oss fram till midnatt. Det var Valborgsmässoafton, absolut, men det var nu det skulle ske. Johannes röt åt Ulf och sa åt honom att vänta vid dörren. Jonathan öppnade upp blykassetten med skallen i. Jag lyfte bort glaslocket från montern. Jonathan sänkte ner skallen i montern och Johannes öste över saltet. Men något var fel. Min hjärna processade det Ulf sa om skottdagar och om det vansinniga i att göra detta på Beltane, på Valborg. Johannes öste över en skopa till. Något var fel. Och det var trycket i rummet. Var det övertryck eller undertryck? Skallen värkte, samtidigt som syret verkade ta slut. Saltet angrep inte kroppen, det bara vibrerade, skakade. Det kom som ett ljus, nej inte ett ljus, ett energifält från kroppen och huvudet som plötsligt såg ut att aldrig ha varit åtskilda. Saltet skakade mot monterns botten och det såg ut som att huvudet, den svarta skallen, nu var en del av kroppen. Något i en rörelse, att kroppen liksom sträckte på sig. Trycket fick Johannes att vråla av smärta, men han hade sinnesnärvaro nog att öka tempo till ösandet. Sen kom ljudet av eld. Ett väsande vansinne. Samtidigt som saltet trummade mot monterns botten. Och, jag svär, kroppen försökte resa sig. Johannes fortsatte ösa och jag sprang bort och lyfte hela baljan som vi blandat i. Och med Jonathans hjälp lyfte jag den och vi tömde den i montern. I en artikel på Borås tidnings hemsida berättade ett vittne utanför huset. Jag var ute med hunden. Och då plötsligt exploderade alla fönstren i museibyggnaden. Men det konstiga var att det inte var en explosion. Det var ingen smäll. Det var bara ljudet från glasskivor som sprack och splitter som rasade ner på marken. Sen kom ett ljud som, jag vet inte, ett sugande ljud. Våldsamt, som om all luften i museet söks ut på en sekund. Personen berättade vidare om hur en stank av ammoniak fick honom att nästan kräkas. På insidan kräktes Jonathan samtidigt som han sprang ut. Jag själv var så full av adrenalin att jag inte ens kände lukten. Jag hörde, eller kände, ljudet av krossat glas och såg hur Anna, häxan, det där i montern slutade röra sig och försvann i det flera centimeter djupa skiktet av salt och salvia i montern. Sen, i den vansinniga tystnaden efteråt, kände jag också stanken. Jag och Johannes nickade åt varann och sprang mot dörren där de andra väntade. Sen tände vi eld på den fackla från Biltema som vi köpt och jag gick in några meter för att kunna kasta den i montern. Mannen som var ute med hunden på andra sidan huset fortsatte sin berättelse. Jag sprang för att försöka komma bort från lukten men stannade när jag hörde ett ljud som om tusen, nej, en miljon tändstickor tänds samtidigt och jag vände mig mot huset. Jag såg hur en pelare av vad som måste varit eld, men den var helt blå, klättrade mot himlen. Vad tidningen inte skrev var mannens fortsättning. I den eldpelaren, och jag förstår att det här låter vansinnigt, tyckte jag mig se konturen av en person, en kvinna, som försökte klättra på själva elden eller i den. Sen plötsligt sjönk pelaren rakt ner i jorden och det var tyst. Jag var vettskrämd och sprang därifrån. När jag kommit en bit bort vände jag mig om och såg museet brinna. När facklan landade i montern hördes ett väsande ljud och sen slungades det upp en blå stråle. Nej, pelar av eld mot himlen. Och jag svär att jag såg hur det jag var säker på var borta. Plötsligt reste sig upp och började ta sig uppåt i pelaren av eld. Men så plötsligt, och det var då vi alla fick våra trumhinnor spräckta, antar jag, var det som att någon slog mig brutalt med kupade händer över öronen. Och den där strålen som sträckte sig uppåt föll då som ett lod, rakt ner i helvetet. Jag hade jobbat på museet i 38 år den natten det brann ner till grunden. Jag insåg att jag glömt bort att slänga in passerkortet. Vi klev in i bilen alla fyra och sa inte ett ord på vägen hem. Jag var inte en väktare längre. Det finns inget kvar att vakta. Mitt liv både slutade och börjar där. Det finns såklart mycket mer att säga om natten då museet brann. Fler vittnen som såg saker. Fler skador att rapportera om. Du har kunnat läsa om dig själv i Borås tidning och på Flashback. En av YouTube-granskningarna fokuserade faktiskt på Danike-häxan men hade givetvis inget annat än spekulationer att komma med. Kommunens förklaring om ett elfel och en dammexplosion gjorde jobbet tillräckligt bra för att folk skulle kunna gå vidare. Och även om det var trist att museet brann ner helt så lyckades brandkåren faktiskt rädda intilliggande byggnader. Vi som varit väktare då? Vilka var vi nu? Vad gör man om man levt sitt liv för något och så finns det inte kvar? Man hanterar det på olika sätt kan jag säga. Det är vad man gör. Som jag sa har det gått ett år sedan den natten och många saker har skett. Jonathan sålde Lindängen, gården där man bott i generationer och flyttade till Ulricehamn. Jag har inte sett honom sedan bilfärden hem från museet. Men de säger att hans fru lämnade honom ganska snart efter det. Och det pratas om att han dricker. Ulf, den enda av oss utan familj, sköt sig bara 2 veckor efter natten på museet. Inget brev, inga förvarningar. Bara satte sig med gevärspipan i munnen i köket och lyckades trycka av med stortån efter vad polisen sa. Johannes, som jag hade gissat, fortsatte att leva sitt liv med frun och barnen. Han låtsades inte om att det hänt något alls. Han var positiv och check innan och nu har det liksom förstärkts. Han mår så fruktansvärt bra om du frågar honom. Helvete vad bra han mår. Själv vet jag inte varför, men jag har allt oftare tagit mig hit till Rydets mosse. Jag känner mig märkligt harmonisk där. Det började i höstas och nu när våren är på sin topp är jag nere här varje natt. Det är valborgsmäss och när jag ropar ut mot mossen blir jag först skrämd av min egen djupa röst, men sen helt lugn. Hige i Beltane och Samhain, kom ur myr och vandra som du gjort med andra. Hige, Nertevs bror. Lyssna, jag lyssnar. Det kommer något från mossen.
Vi har hört Kvinnan från Dannike, skriven av Fredrik Thunholm och uppläst av Ludvig Josefsson. Och därmed är en known unknown hur avsnitt 213 av Creepypodden kom att låta förvandlad till en known known. Vi visste att avsnittet skulle komma, men inte hur det skulle låta. Men nu vet vi även det. Och jag hoppas ni är nöjda med det och att vi hörs igen om 2 veckor när vi är tillbaka med nya historier. Ni har lyssnat på Creepypodden med mig, Jack Werner. Creepypodden produceras av Ludvig Josefsson som också gjort musiken. Maila oss gärna era egna historier eller tips på andras historier på creepypodden@sr.se och om ni vill följa oss så gör ni det på Facebook eller Instagram där vi heter Creepypodden. Och som vanligt, tack för att ni har lyssnat.